Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hello kids och välkomna tillbaka till podcasten Mina Vännerboken. Glad och tacksam är jag för all fin respons på midsommaravsnittet med Julia Frey. Men nu är det upp på hästen igen. Rodeo tänker jag mig att vi sysslar på när vi väl har kommit upp. Jiha. Daniel Enander och Albin Karlsson. Ja, så heter veckans nya Patreons. Tack snälla, snälla ni. Vill du som lyssnar också stötta den här podden men känner att du inte riktigt vet hur? Ja, då kan du surfa in på patreon.com och söker där på Mina Vännerboken. Eller så surfar du in på podstore.se för där har vi poddens merchandise. Strunt samma hörni, veckans gäst. Vi hade så fint för övrigt. En del av humorgruppen Varanteatern som jag, kul fakta, börjat arbeta mig igenom nu. Han har sett sig i 100-åringen, i Boy Machine, i tusentals andra grejer, julkalendrar för guds skull. Vrål, aktuell med ny bok. Andra gästen i rad som är just detta. I avsnittsbeskrivningen har jag dessutom länkat till den filmade versionen av Det gulliga pojkslemmot som gästen själv gjort och som vi pratar mycket om i avsnittet. Mycket info nu, det kommer att komma mer av det här, men framförallt ska det vara väldigt, väldigt trevligt. Över till mig själv, hemma hos mig själv, 139 sidan i Mina vännerboken, David Wiberg.
Hej!
Hjärtinnerligt välkommen hit.
Tusen tack, tusen tack.
Hur mår du?
Jo, men jag tycker att jag mår bra, ja. Får jag säga. Det är en svår fråga där. Mm-hmm. Jag har alltid önskat att jag kunde svara bara så här, jo för fan, det knallar och går liksom. Oavsett hur man mår egentligen. Men jag tycker det är svårt liksom. Jag tycker det är svårt.
Du vill vara ärlig?
Ja, kanske inte så mycket ärlig som sanningsenlig.
Men lägg ut texten då, för fan.
Ja, nej men alltså, det är ju svårt att veta så här, mår man bra eller inte? Men jo, men jag tror att jag mår bra. Liksom. Sen kan man ju ändå liksom så här vakna till en gång vid fyra snåret och haft några stressande tankar om det ena eller andra. Mm. Och sen när man vaknat morgonen så tänker man, vad var problemet med det där? Liksom? Varför var det så jäkla jobbigt? Så att svaret på frågan är bra.
Kommer det vara så varje fråga att vi bryter ner det omöjligt att svara på?
Ja, men just den där, hur är läget? Ja. Den är ju svår liksom. Jag tycker avundas liksom, fransmän till exempel, där man frågar, ça va?
Vad betyder det?
Ja, men liksom, hur går det? Jo, men det går.
Är det lugnt mer eller?
Nej, ça va betyder ju, går det i princip?
Ja.
Och svaret är, det går.
Ja, det är ju
och det är ju
bättre.
Mer som att man, det är ju mer som att man säger hej, hej.
Liksom. Just det.
Det har ju liksom ingen innebörd egentligen.
Nej,
liksom.
Nej, det blir grönt ljus på något sätt.
Ja, ja. Precis.
För frågeställaren, nu får du jättegärna berätta så såklart, men ofta så ställer man ju det är alltid bra va?
Ja, men precis. Ja. Och det finns ju inte riktigt på svenska på samma sätt. Liksom. Då är det ju så här, hur är läget? Jo, det är inte så att alla svarar, jo för fan.
Typ så.
Tiden ute.
Exakt. Jag sa igår, va, så släpptes Sommarpratarna.
Ja, just det.
Just det. Mm. Och vi, du och jag sågs för 2,5 veckor sedan, tror jag, och spelade in AMK morgon.
Just det.
Och nu kanske jag lägger ord i mun på det här, men är det någonting i AMK, är sommarprat någonting som sticker i dig? Så hela upplägget att man måste ha en toppenberättelse för att kunna lyckas och så vidare.
Nej, alltså det som jag tycker kan vara fantastiskt att lyssna på sommarprat, verkligen. Mm. Det har ju varit många roliga och gripande berättelser som man har hört genom år. Men det som jag reagerar på nu med sommar, det är väl just de här så kallade icke-kända personerna som får lov att då skicka in sina provinspelningar i princip. Mm. Och när man hör de här trailrarna på Sveriges Radio om det här, liksom rösta på din favoritberättelse, vilket kommer att vara den mest gripande berättelsen. Mm. Det handlar väl just där om liksom vår tids besatthet av berättelser. Mm. Och jag tycker det är något som driver mig lite grann i mitt konstnärskap, just det här att försöka göra böcker eller teaterföreställningar eller... Alltså oavsett om det är bildböcker liksom, eller romaner, att försöka skapa något som är engagerande och roligt och medryckande, men som inte... Fan, jag hade ju trodde jag hade stängt av.
Ja, det gör ingenting.
Jag trycker bara bort. Nej, men att det kanske är en omöjlig uppgift, men det intresserar mig ändå. Liksom, att försöka göra något som inte är... en berättelse, men som ändå är engagerande helt enkelt, som saknar den här givna dramaturgin som ju breder ut sig överallt helt enkelt.
Men vad, alltså, för jag hör det, men vad, är det ett nytt fenomen?
Nej, alltså jag menar, berättelsen har väl alltid varit central när det kommer till att få människor intresserade, men jag tycker att det har spridit ut sig på ett annat sätt. Liksom det genomsyrar så mycket i vårt samhälle nu för tiden. Ja. Alltså just där kommer till att ett företag ska ha sin historia eller ett hotell ska ha sin historia. Mm. Vad är din historia? Mm. Jag har ingen jävla historia. Liksom. Jag vet inte. Liksom. Det är omöjligt. Och återigen apropå svaret på hur är läget? Mm. Så, ja, det, vill du ha det verkliga svaret? Mm. För jag vet inte än. Det kommer ta typ 2 timmar. Och likadant, så här, vad är din berättelse? Jag vet inte, jag har en som jag hittat på som låter så här och tar 30 sekunder. Sen om du vill höra den verkliga historien, det tar sjukt lång tid.
Ja, just, och den pågår ju också på något sätt.
Precis.
Jag ska vara transparent här och säga att jag sysslar med humor också då. Och har liksom hört Varanteatern nämnas ibland och inte vetat alls vad det var.
Nej.
Sådär. Jag vet inte om det var något sån här internetfenomen, tror jag trodde ett tag. Mm. Och sen har det lite varit som Seinfeld, att så här, man är en idiot om man inte har hängt med från början lite grann. Att det var liksom det rätta i min, hemma hos mig, vi var inte så att vi var humorbefriade nödvändigtvis, men vi kollade, det var väl Killinggänget ganska mycket och Rocky och sånt där. Hur stora, nu säger jag var, för att det här, nu pratar jag om min barndom då, 90-talet och sånt där. Hur stora var ni? Vad har jag missat?
Nej, men det var väl som så att vi gjorde våra första program då på SVT 97 och sen gjorde vi en andra säsong 98. Och vi var väl lite då kusinerna från landet liksom i relation till Killinggänget, som ju var de stora, som hade då Tuffe Henrik Schiffert som kände alla, och jätteroliga Robert Gustafsson som blev folklig på, över en natt liksom, i princip. Mm. Vi hade ju inte riktigt de personerna i vår grupp, så att säga.
Nej.
Vi hade ju inte heller en, en kulturjournalist som kunde recensera andra humorprogram i Svenska Dagbladet.
Det var ju så att vi inte hade just det.
Så det var ju en väldigt speciell situation just där. För Anders Locker recenserade ju då Varan TV, skrev liksom att det här är ju...
Men det var er recenserare, jag förstår. Ja. Vad sa han då?
Nej, han tyckte ju inte det var något vidare. Men... det var väl inte helt oväntat. Men nej, men så här, på den tiden så fanns inte internet, det gjorde det, men det var ju ändå så att det var ju 500,000-700,000 som tittade på varje program på den tiden. Så det var, och det var väl rätt omskrivet för att det var en vattendelare. Vissa hatade, andra älskade det. Och sen efter det, vi kom ju från Lund då, allt med vad det innebär, nämligen att man ändå ska ha en ordentlig utbildning. Så att hela gruppen i princip fortsatte ju sen med att plugga, och sen så var vi ute och turnerade parallellt med det.
Hur gamla var ni då?
Ja, då, alltså efter tv-programmet så var vi ju 23, 24. Men så började vi turnera lite grann, och sen var det något år efter när vi i sista stund så här, okej, men ni kan väl få uppträda på Hultsfred. Och då, vi var ändå liksom, det var ju roligt, men vi var lite sänkta då över att, ja, men rätt många recensenter så hade skrivit ner oss liksom, att vi, det var barnsligt trams ungefär.
Typ Blocko då?
Ja, det var nog liksom mer så här kulturfarbröder på kvällstidningarna liksom. Men sen när vi uppträdde där på Hultsfred, så var det en pytteliten scen vi hade fått. Och då blev det liksom kaos. Det kom så här 5,000 personer, och det var någon bro. Så man var tvungen att gå över en liten träbro för att komma till den här scenen, som gick sönder för att det var så mycket folk. Och jag, och liksom folk klättrade upp på scenen och liksom skulle ta våra händer. Så här. Det var ju liksom chockartat närmast och fantastiskt roligt. Och då förstod vi väl ändå att okej, men det är ändå, det finns ändå de som gillar oss. Att det var lite större än vad vår upplevelse hade varit. Men man fattar väl också då att det var väl mer av en subkultur liksom, än om man jämför då med, ja, med Killinggänget och vad hip blev sen. Vi blev ju aldrig riktigt så här folkliga.
Nej, just det, jag förstår.
På det viset.
Men om det går att jämföra, vilka skulle du säga är Varanteatern idag? Alltså av, om man säger som uppstickare, Kusinen från landet och subkultur och sånt där.
Ja, då är det väl jag som ska vara transparent och säga att jag inte har tillräckligt bra koll. Nej. Men det är svårt att säga på något vis, för att alltså idag är det väl så här, om det är någon som dyker upp liksom och slår igenom lite grann, och då kanske har många följare i sociala medier och så här, då är inte det att de blir folkliga direkt, men det finns ju så många plattformar, så då lyfts ju de ändå upp, så det blir ju så många på något vis.
Och man kan lyfta sig själv på ett annat sätt kanske.
Ja,
man inte blir lika beroende av SVT som man kanske var då kanske.
Precis. Ja, lite svårt att säga det på något vis. Alltså det är klart att när liksom när Grotesco slog igenom, så kunde man ju se vissa likheter liksom, i en viss typ av så här absurd humor. Ja, så där kan man väl känna något slags släktskap vad gäller det.
Just det.
Men med, återigen, liksom med den stora skillnaden att det vi gjorde, det var ju så ogenomtänkt på något sätt. Liksom, ja, men alltså på ett positivt sätt. Alltså visst, vi gjorde ju massvis med övertramp, och det är mycket som man kan skämmas för idag, just för att ja, man har ju en annan, större erfarenhet, och man har ju tack och lov en annan syn på saker och ting när det kommer till sexism och rasism och så vidare. Men vi körde ju bara på liksom, utan att tänka överhuvudtaget.
Men det där är ju konstigt. Ja, men det är ju så. Men att man ska skämmas, kan man inte bara konstatera att det var en annan tid då och förvänta sig att folk
fattar det? Jo, visst. Fast samtidigt liksom, har man två döttrar som är 11 och 13 och som har gjort en sketch där en känd kvinnlig skådespelare kallar sig själv för en härligt smaskig höstfitta. Liksom. Så kan man liksom skratta in i sin garderob, eller när man träffas och man bara, herregud, så oerhört genant att vi gjorde det. Liksom.
Ja, just det.
Och visst, vi var 19 år när vi kom på det. Liksom. Ja. Men jag önskar att jag aldrig hade gjort det. Liksom.
Den var för skådespelare?
Ja, det kan jag inte säga. Det får man googla rätt på själv om man lyckas. Det är dumt att jag sa
det. Rubrik på.
Men jag bjuder på det.
Finns det en bitterhet gentemot Killinggänget eller motsvarande?
Nej, faktiskt inte. Kanske att jag upplevde det tidigare. Mm. Alltså när vi, ja men efter att vi hade gjort programmen och vi spelade på festivaler och så vidare. Möjligen då. Sen gick vi ju skilda vägar och efter det så har ju jag då gjort en del monologer som ledde till att jag fick lov att skriva böcker och jag har fått ge ut böcker på Galago och jobba med bildhumor och så vidare. Och jag har fått möjligheten att göra film- och tv-roller. Mm. Så att jag, vilket jag är väldigt glad över, det beror ju inte bara på vad man, ja, ens kapacitet eller vad man kan leverera, utan det handlar ju också om tillfälligheter.
Mm. Det är väl på att du har varit duktig. Det har väl ganska lite med... Eller fattar du vad jag menar?
Jo, men det är ändå en kombination, får man ju säga. Mm. Men det har väl också gjort just det här att jag har insett liksom att jag försökte få utlopp för någonting inom ramarna för Varanteatern som inte lämpade sig för att få utlopp för inom ramarna för Varanteatern. Mm. Och sen när jag har fått det så har jag också kunnat titta på Varanteatern och Varantv med nya ögon och se kvaliteten i det. Just det här att, ja, men att man bara kör på utan att tänka efter. Det är väldigt få tv-program eller böcker eller föreställningar vad det nu är där man inte vet om att upphovspersonen har suttit ner och liksom verkligen funderat. Liksom, ja, men vad betyder det här? Och vad innebär det här? Det gjorde ju inte vi överhuvudtaget. Liksom, för att vi var unga och dumma och det var en annan tid och så vidare. Och också tycker jag, om man jämför med Killinggänget, som ju har gjort massvis med roliga grejer, men där känner man hela tiden så här, ja, men det är så jävla smart, det är så jävla bra. Liksom. Och de höll ju liksom en annan kvalitet än vad vi gjorde i många avseenden. Men jag tycker också att de...
Fast en enkelhet kanske?
Ja, men det saknas någonting som finns i det vi gjorde. Mm. Liksom, även om liksom våra skådespelarprestationer liksom inte håller samma kvalitet, så är det så här, det är så, ibland liksom, så blir det så jävla dumt och så jävla dåligt, men ändå roligt och underbart. Så att det blir just det där som jag tycker då att humor är till för, liksom, att man liksom exploderar i ett skratt liksom, och i en tiondel sekund så känns det som att livet är ändligt. Man kommer inte dö liksom, som knark, även om jag aldrig har provat det. Ja,
det fyller verkligen olika funktioner i något centra i hjärnan. Det håller jag verkligen med om.
Ja.
Var du med i Tyskarna från Lund?
Nej, inte i själva gruppen, men jag gjorde skivomslag och musikvideos och så vidare. Så att det var ju liksom en avknoppning.
Ja, det var det.
Från Varanteatern.
Ja.
Ja.
Jag har ingen följdfråga på det, jag tyckte bara att det var underbart.
Ja, nej, men de har gett ut flera skivor ju. Och det är ju, jag minns så här att ja, men så här, Fredrik Strage gav den en 4 eller vad det nu var. Liksom, att det höll ju hög musikalisk kvalitet.
Underbart. Det är svajig journalistik där, jag ville bara få det sagt. Min lilla plan här, jag har andra anteckningar också, men jag tänkte att vi ska bli kompisar.
Mm. Det låter ju strålande.
Gör det?
Ja, jag tänker så här, innan vi blir kompisar så måste jag bara skicka ett sms till en annan kompis.
Nej. Det går fint. Gör det under gingen då.
Ja.
I vilken stropp jag kommer att dra nu. Så åker vi tillsammans in i smset och vänskapens förlovade land tillsammans.
Det låter strålande.
David?
Yngre än vad man kan tro.
Ja, verkligen. Du. Superavslöjande.
Ja.
Vem får ofta höra att du är lik?
Felix Herngren.
Jaha. Varför då? Tror du?
Jag vet inte. Jo, men det har väl att göra med 100-åringen. Långa och smala Och ja, jag fick höra det så här, efter jag var med i 100-åringen, att det var det som flest googlade på. Så här, David Weber, Fredrik Sandgrens släkt.
Aha.
Alltså på mig då.
Ja,
de kanske misstänkte någon sån här svågerpolitik.
Och att hjärnan inte är mer långsiktig än så.
Nej.
Att man säger, ja då finns det väl något där kanske.
Mm.
Har du slagit någon?
Nej, det har jag inte.
Mm.
Nej.
Det är inte för sent.
Nej. Vissa saker blir aldrig för sent.
Vilken är världens sämsta låt?
Oj, det är svårt. Alltså den jag kommer tänka på först är nog, jag kommer inte ihåg vad låten heter, men heter That Don't Impress Me Much.
Skämtar du? Okej, Shania Twain då.
Shania Twain, ja. Både, du tycker den är bra?
Ja, det går ljuvlig. Alltså, det är inte, det. Lite mer att det är härliga barndomsminnen och känner sig rivig.
Ja, okej.
Men det är fritt fram
att säga det. Ja, grejen var att jag var väl då 23, liksom.
Just det.
Och lyssna på Suede. Så att jag får liksom lägga in det. Liksom.
Och jag var 7 och lite på Bamseband. Ja. Kanske. Så det var lättare att konkurrera.
Ja.
Jag har alltid lena fötter. Vad har du haft kroppslig tur med?
Oj, ja, men det är väl att jag inte blir tjock hur mycket jag än äter.
Det är så alltså?
Mm.
För att när tjocka människor säger det spelar ingen roll. Mm. Jag har andra, jag har det benstomme och det är bla bla bla. Då tänker man alltid, ja, fast prova att jogga mer. Alltså, undermedvetet kanske jag tänker så.
Mm.
Jag menar inte att fett, men du tror jag menar. Men åt andra hållet, stämmer det där verkligen? Fattar du vad jag menar?
Ja, alltså jag har ju för alltid hållit på och idrottat mycket. Liksom, spelat fotboll och tennis och den och gör det fortfarande. Men... det har inte bara med det att göra.
Nej. Det är Gud har varit framme och petat i din genpool.
Petat mig i magen. En pinne.
Ja, men vad skönt då.
Ja. Det är... men det är ju aldrig för sent att byta ämnesomsättning.
Nej, det vet jag i och för sig inte. Men om du säger det så...
Ja, jag har hört.
Messi eller Ronaldo?
Ja, det får bli Messi.
Mm.
Mm.
Men hur är fotbollsintresset?
Ja, men det är ju väldigt stort får man säga. Inte det att jag kan vara en av spelare i alla europeiska ligor och kolla massa matcher. Ibland kollar jag matcher, men inte så jättemycket egentligen. Jag hade gärna kollat mer. Däremot spelar jag själv och är även då tränare för min dotters fotbollslag. Hon är 11, så det är inte det att jag...
Du spelar själv nu?
Ja, alltså inte i någon division eller något sånt där. Men med ett gäng kompisar.
Ha.
Ja, i veckan. Ja, det är kul.
Alltså, ni spelar två mål då alltså?
Ja.
Det är så stort gäng.
Ja, vi kör inomhus framförallt. Det går ju inte nu när det är corona, men annars spelar vi inomhus på en handbollsplan.
Gud, vad glad jag blir.
Ja, det blir jag också av att göra det faktiskt. Ja.
Ja, det är heller aldrig... Min plan är verkligen att bli den där... 50-åringen på Korpenplanen som folk hånar. För att jag förstår mer och mer att det är det roligaste som finns fortfarande.
Ja, men det är roligt. Det är en spelare som jag har skrikit väldigt mycket på att han måste jobba hem bättre. Mm. Och sen, för något tag sedan, fick jag reda på att han var 61. Han är svinbra. Så att sen har jag slutat
skrika det på honom. Då.
Ja.
Vad inspirerande då?
Ja, verkligen.
Fri roll.
Ja.
Vad hade du för affischer på väggarna?
Kiss.
Du hade det?
Ja.
Ja. Här har du Nate Frilly gadde till och med.
Snyggt. Mm. Ja.
Och vilket kiss är ditt kiss?
Ja, precis. Det där riktigt mörkt gula.
Just det. Det blir lite ont.
Dåligt skämt. Men, det var ju... Jag började lyssna på Kiss här 84, så de hade ju precis sminkat av sig. Mm. Så jag minns att jag skulle köpa Lick It Up i en affär och... kunde inte för mitt liv föreställa mig att ett kassettband kostade 63 kronor. Så jag hade ju för lite pengar. Väldigt misslyckat. Men sen fick jag det på något vis. Så att, det var ju både avsminkade och sminkade.
Mm.
Men jag gillade ju... Man gillade ju de tidiga skivorna mycket.
Mm.
Det var ju ännu starkare mytologi just där att tänk när de fortfarande var sminkade. Ja. tänk när Peter Criss var trummis och sådär. Vinnie Vincent i all ära liksom. han var ju inte trummis. Eric Carr var ju för
det. Har du sett Vinnie Vincent-dokumentären?
Jag såg slutet av den och tyckte den var fruktansvärt dålig.
Ja, det var det med.
Jag blev, det var plågsamt.
Ja, det var synd bara.
Jag kom in i den och tänkte, oh, det här är ju fantastiskt. Och sen förstod jag inte hur det kunde bli så dåligt.
Det är som en antiklimaktisk sugarman på något sätt.
Ja, precis.
Man ville veta och sen så blir man till det i alla fall.
Ja.
Man, ja, vi behöver inte fastna där. Men ditt kiss är då mörkt och lite trögflytande då? Vad frågan?
Ja, precis. Sen åkte ju alla affischerna ner då över en natt och så blev jag syntare.
Ja,
eller typ så här.
Och sen blev du då indie...
Ja, precis. Sen via så här, högstadiet, då var det ju rätt mycket så här Tant Strul, Kajsa Malena, liksom den typen av mer... Känner du till?
Alltså det...
Kajsa Grytt.
Ja. Mm. Jag får ju inte upp en genre, men jag har ju hört det här...
Sen lite, ja, först var det liksom väldigt här, ja, men smäktande ballader och svart, svårmodigt. Så blev det Docenterna när man skulle bli lite roligare och lite killigare och ironisk igen. Liksom.
Mm.
Och sen blev det indie.
Jag förstår. Och sen känner jag Twain.
Och sen känner jag Twain. Kort då.
Vad blir du orimligt arg på?
Saker. Mm. Jag var väldigt nära nu. Jag har ju i princip alltid keps på mig.
Mm.
För att jag kom fram till att det är liksom den enda huvudbonaden som funkar. Och jag
på vilket sätt?
Orkar inte gå omkring med mitt rakade huvud.
Varför är det enda som funkar? Alltså året runt, eller?
Nej, det är mössor vintertid. Mm. Nej, men det handlar väl lite grann så här om vad som råkar passa ens huvudform på något vis.
Mm.
Det finns ju massa fina huvudbonader, men det blir liksom en vanlig keps. Ja, men det är ändå, jag ser mest normal ut på något vis.
Jag vill inte fastna i det här, men visst har man aldrig träffat en annan person som, där man har tänkt, din huvudbonad passar inte med din huvudform.
Jo,
va?
Jag gör det dagligen.
Du menar det?
Ja.
Jag tänkte att det där var en sån navelskådande grej. Att man tänker så här. Kolla vad knasig jag ser ut i de här glasögonen. Men att alla andra tänker. Det ser ut som du i de där glasögonen. Förstår du vad jag menar?
Ja, nej. Jag håller inte med där. Jag tycker det syns titt som tätt så här. Att, ja, men det där är en jättefin gubbkeps. Men du ska inte ha den på dig. Så.
Kan du på min skallform säga vad jag borde ha?
Alltså... Bara en snabb bedömning. Inte minst med tanke på att du då har så mycket hår.
Ja,
så känns det som att amen, du, din jävel, skulle säkert passa i vad för någonting som helst. Som den där så här, snygga killen eller tjejen i klassen som kan ha på sig cykelhjälm och ändå ser bra ut. Liksom.
Men beräknar du med att jag har ett enormt huvud? För det tycker jag är mitt största problem. Att det måste alltid vara det sista spännknappen där som nästan är, liksom, är så fragilt.
Nej, det är bara så här spontan bedömning.
Mm. Men då har vi den där, vad du kallar den kärnskådespelaren och rasbiologi, så kommer det vara rubrikerna på det här programmet. Skallform.
Vad var frågan egentligen? Ja. Det var någonting annat. Jo, ja, just det. Nej, det var mer bara att då slår jag ju såklart i skärmen i vår vägglampa i hallen. Mm. Som jag fått reda på är antik och ganska dyr. Men jag var väldigt nära att... Jag ville väldigt gärna drömma till den allt vad jag kunde. Så jag har ju aldrig slagit någon i mitt liv, men jag har ju slagit sönder väldigt mycket saker.
Du blir orimligt så här arg på... Ja, du får utlopp på saker när du blir arg.
Ja, precis.
Nu förstår jag hur du tolkar frågan. Jag tänker mer, vad gör dig orimligt arg då?
Ja, men det är väl också saker.
Ja, det är det alltså.
Att man slår i en lampa när man är lite stressad.
Ja, just det. Mm. Ja.
Ja, klassisk.
Ja, det är...
Kalanka. Ja. Ilska, liksom.
De har verkligen träffat någonting. Jag har inte tänkt på det. Hur sant det är.
Ja.
Hans aggressioner. Har du gjort lumpen och varför inte?
Jag har inte gjort lumpen. Och det beror på att jag hamnade i utbildningsreserven. Jag var precis där i skarven.
Mm.
Så jag blev placerad, men sen fick jag ett brev om att du slipper.
Varför då?
Ja, men det var ju då i början av 90-talet när de började skära ner på försvaret.
Och du vill inte, eller?
Nej, jag tyckte det var jätteskönt. Annars hade jag nog gjort vapenfritt, tror jag.
Ja, just det.
Men det, ja, det kan man ju också prata länge. Som allt.
Ja, jag menar det. Kanske blir en uppföljare. Har du vunnit en tävling någon gång?
Ja, det beror ju på vad för typ av tävling man syftar på. Jag har ju vunnit några priser sådär. Jag fick ju det svenska humorpriset för några år sedan. För årets manliga humorprestation för min medverkan i Boy Machine.
Tittade på Boy Machine igår faktiskt.
Ja, den ligger uppe nu igen har jag förstått.
Alltså jag såg nog bara, jag fastnade på YouTube och så bara klipp och klipp och klipp och klipp.
Ja, okej.
Okay. Satt en timme tror jag.
Ja.
Underbart.
Ja, men det är väldigt roligt faktiskt. Ja. Så det har jag vunnit. Spännande att tänka på. Nej, inga så här. Jag har aldrig vunnit någon tennistävling.
Nej, just det. Nej, men det behöver inte heller ha varit sport, nej. Men det är ingen sån introtävling eller något popquiz eller någon schacktävling eller vad kan det ha varit?
Nej, alltså jag minns, jag vann ju en tennistävling när jag spelade med så här 15-20 kompisar.
Liksom. Ja, gjorde det ändå? Det är många ändå.
Ja, jo, men det, jag minns det, för det hade ju en sån, jag hade ju spelat så hela mitt liv, så jag hade en väldigt press på mig. Alla sa att men du kommer ju vinna. Liksom. Så det var ju lätt. Har du vunnit någon tävling?
Nej, inget konkret heller så där. Tror jag.
Nej.
Ja, det är ju
en bra fråga.
Ja.
Bra.
Men det känns som att det är samma människor som vinner allt.
Ja.
Minns du det högstadiet att det var liksom samma kille som var liksom distriktsmästare i golf och handboll och hade MVG och sånt där?
Ja, kanske inte så. Jag hade inte riktigt den typen i vår klass. Vi hade en väldigt så här
loser.
Snäll. Nej, otroligt duktig klass, men väldigt snäll. Så det var inte riktigt, det var ingen riktig streber där liksom.
Nej, jag fattar. Men jag tänkte mer att hade Zlatan varit mäklare hade han varit otroligt duktig på det.
Ja, jo.
Det finns en vinnar.
Jo, jag verkligen. Ja, det vinnarställningen är ju intressant. Jag har liksom, just när det kommer till tävlingar så här, men nu ska vi springa runt huset snabbast, då känner jag bara, men det är inte så viktigt.
Vad sker det här?
Precis. Man frågar olika grannar, ingen som vill liksom. Lika lätt än varje gång.
Partytrick?
Ja, jag vet inte om det räknas. Jo, men kanske där. Alltså, vi har hållit på en del med hackisack. Jag är ju bollintresserad. Hackisack, du vet, en liten virkad boll och så vidare. Så kanske det är liksom att man så här hittar vad skit som helst och börjar kicka mer. Liksom. Eller så här, fånga grejer på nacken och sånt.
Du är lite så trixig alltså.
Ja, det har liksom, jag har alltid hållit på så här när man har, ända sedan jag var liten, liksom, när man varit själv. Inget att göra, lite rastlös och går man ut med en boll liksom. Och så,
är du kicka eller hatta?
Ja, kicka med boll. Eller,
har du något rekord då att skriva med?
Ja, det har jag faktiskt. 1183.
Du skämtar nu?
Nej.
I vilken ålder var det här?
Det var 18.
Shit, men det är nästan att du kunde turnera med det ju.
Nej, oh nej.
Det finns ju han gubben som alltid
har. Han höll väl på i ett dygn liksom.
Men han är väl som med stavhopparna på 80-talet, att de höjde en centimeter fast de kunde höja en meter.
Ja, just det.
Att han kunde säkert två dygn.
Ja.
Men det där tror jag att då hade du ställt upp i tävling och han inte var med, då hade du nog vunnit den tävlingen.
Ja, jag undrar. Då tror jag man måste öva lite mer och liksom känna att man kan sätta så här 10 000 utan...
Tror du det? Alltså?
Ja, jag tror det. För alltså, 1 000, det tar kanske under en halvtimme, ska jag säga.
Ja, det låter ju, det här vill jag verkligen höra se mer av, känner jag.
Ja.
Vi kanske kan slå ihop våra fotbollsgäng någon gång om
du spelar.
För... Ja, men på samma sätt som du så ser, ja. Nu, annars är det Korpen. Ja. Men nu under corona så är det att vi har sett så här, vad blir 15 personer och så rullar man på 3 lag.
Mm.
Det är så himla kul alltså.
Ja, det är det ju verkligen.
Då kan du verkligen tror jag impa direkt om du bränner av första halvtimmen med att göra en tusing.
Just det. Inte vara med och spela, bara stå och kicka.
Precis, att du ber folk vänta med att komma in på plan tills du är klar. Vad skäms du för att du konsumerar?
Ja, alltså det är ju så mycket. Jag vet inte var jag ska börja. Men det första som kommer upp är, det är ju kött.
Mm.
Vad har jag ändå lov att säga?
Mm.
Varje gång man är lite stressad och ska så här, hitta någonting som funkar för alla i familjen och så står man där med jättedyr entrecôte, liksom. Så vet man att allting är över på 15 minuter. Liksom.
Men det är väl jättebra anledning att man har en familj som gärna ska bli nöjd?
Jo, visst ligen, men det, alltså det är ju som för alla så här upplysta medelklasshumanister liksom, så är det ju allt det här som påminner om att liksom hela vårt ekonomiska system och vår samhällsbyggnad är helt rutten egentligen.
Mm.
Och sen så i den världen så finns det ju fantastiska platser. Till exempel alla liksom små delbutiker världen över i härliga storstäder. Där man liksom kan glömma bort att det är så.
Mm.
För att det kommer någon schysst, trevlig typ liksom, och serverar en fantastisk carpaccio. Liksom.
Mm.
Och så är man lite lätt berusad. Och så.
Jag tar en bandsåg också, som den skär köttet med. Det är så trevligt.
Just det. Jag tror du menar att det skulle vara så här... Liksom bandtågen illustrerar dåliga samvete. Att det plötsligt är som att någon står...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Bobber är så...
Man vaknar ur sin dvala lite.
Ja, precis.
Inte nödvändigtvis. Nej, men det, jag hör dig. Har du någonting mer du vill bekänna för Greta?
Nej, jag håller där.
Grip honom. Vad önskar du att du visste för 10 år sedan?
Oj. Ja, men jag får nog säga att jag önskar att jag visste att min pappa bara hade 1 år kvar att leva.
Mm. Gick det fort?
Ja, ganska. Och så var det väl det att det kan jag ju säga till dig som är 30 år från här. Ja, men just när man är i en viss fas av livet så är man går upp i så mycket onödiga saker för att man inte har perspektivet. Jag slås ju av det för varje år som går liksom, att det är fantastiskt att man inte förmår sätta sig in i saker och ting och se hur det kanske kommer vara om 2 år eller 3 år eller 1 år liksom.
Mm.
Då menar jag inte liksom att förutse covid-19, liksom, nej, utan bara så här, hur man prioriterar just nu.
Ja, det låter verkligen troligt. Men hade, alltså, hypotetiskt, hade man inte förgått av vetskapen att man vill förlora någon om ett år.
Det är samtidigt sant, så att det kanske var ett dåligt svar.
Sånt svar kommer ju också såklart. Mm. Det finns ju läkare och grejer.
Ja. Nej, men jag får väl ändra svaret till att jag hade vetat att det inte var så lång tid.
Mm, just det.
Helt enkelt.
Det är bra att påminna
sig. Och det har väl lärt mig att men att inte gå och tänka att det ska ske katastrofer i ligan, men att man ändå men tar tillvara på små grejer. Alltså, ju äldre man blir, desto mer förstår man att alla de här klyschorna är ju bra på något vis. Liksom. Mm. Lev i nuet.
Har det blivit bättre på det?
Ja, det tycker jag nog då, faktiskt. Mm. Att man så här, man ska läsa en bok och sjunga en sång för sitt barn. Och så tänker man att det här är ju fantastiskt just nu. Och det här kanske också är det bästa jag kommer att ha varit med hela mitt liv. Liksom. Mm. Så var i det nu. Liksom.
Mm, just det. Inte springa vidare så mycket kanske.
Nej, precis. Man kan ju liksom, sen nästa morgon kan man ju springa vidare. Liksom. Men att man liksom går in och ur saker på något vis. Liksom.
Mm, just det. Men det är för då, jag känner igen mig jättemycket där hur dålig man är på att stanna upp. Men det är också lite det där med frågan, hur mår du? På något sätt.
Ja.
Att det är så svårt. Och, för att må dåligt är väldigt lätt att känna igen.
Ja.
De signalerna är så tydliga. Men att må bra är så mycket flyktigare på något sätt.
Ja, verkligen. Och det är ofta kopplat till någon positiv nyhet. Mm. Ju, eller händelse. Medan att må dåligt kan ju bara vara mer abstrakt på något vis. Liksom.
Precis. Att vara frisk är svårt att njuta av, till exempel.
Ja, och det är också någonting så här, som jag tänkt mycket på just. Man har så här, läst i någon intervju med någon som blir stannad på gatan. Så här, vad är viktigast för dig? Det är hälsan. Så bara, fan. Jag minns liksom att man var så här, vad betyder hälsan? Ja. Man liksom fattar inte ens vad det var. Det förstår man ju bättre.
Ja, det hade varit skönt om man hade haft vett att uppskatta det.
Mm.
Nu ska vi se. Vad är det ondaste du har haft?
Jag har nog inte haft så fruktansvärt. Jag blev påkörd av en bil för så här, 15 år sedan och sånt där. Mm. Just det gjorde väl inte jäkla ont. Men jag kommer ihåg i rehabiliteringen så gjorde det jävligt ont när sjukgymnasten skulle så här, böja tillbaka mitt ben. Liksom.
Vad hände?
Jag hade bråttom, brände på vid rödljus. Jag fick precis grönt liksom, i en nedförsback, visste egentligen om att det var jävligt dumt, och så var det en taxi som tjuvade och hade kört mot orange liksom, eller vad det heter, som han bromsade in och typ körde på min cykel, men jag liksom, cykeln smällde i mitt knä, så det hade ju kunnat gå mycket värre. Jag har ingen hjälm eller någonting liksom.
Men gick du över ett övergångsställe vid cykel?
Nej, jag cyklade.
Ja, det var en korsning.
Ja, så det var en korsning, en fyrvägskorsning.
Ja. Mm. Och jävlar, ja. Men, och du träffade då höft, eller?
Ja, han körde väl på bakhjulet och så slog ramen in i mitt knä. Jag tänkte att jag föll i marken. Men det var ju inte, jag hade ju typ kunnat dö. Liksom, om det...
Har du hjälm nu?
Oh ja.
Ja. Fick du bra cash?
Nej.
Varför då?
Ingenting. Nej, för att jag var dum nog att inte polisanmäla.
Mm. Det var synd kanske.
Ja.
Jag tänker just när någon gör det på jobbet också.
Mm.
Ja, det var ju så. Men är du återkörd?
Ja, visst. Absolut.
Kan du kicka till 100?
Oh ja.
Fan, vad skönt att höra. Vad tar du för mediciner?
Ja, men det är väl typ Alvedon.
Mm. Mm. Har du varit i Rom med alpin?
Nej, det har jag inte.
Det behöver man inte vara.
Men i Järvsö har jag varit.
Järvsö har jag varit, ja. Mm. Har de utförs där?
Mm. Det har de.
Troligt.
Ja.
Vi har kommit fram till Patreon-frågorna.
Ja, vad spännande.
Ja.
Patreon.
Vi börjar här, fick ett sms här från Kristoffer Triumf som vill byta fråga. Då ska vi se. Vi tar båda, han vill att jag ska välja. Kristoffer Triumf undrar, säg en död jävel du hade velat träffa.
Förlåt, en gång till.
Säg en död jävel du hade velat träffa.
Oj, 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 det är ju såna här som... ja, det är ju fascinerande hur svårt det kan vara med såna här frågor. Men... ja, men nu sitter jag och tittar på din Hotter Than Hell.
Eric Carr.
Då säger jag Eric Carr. Men jag kanske får lov att återkomma.
Han var väldigt... dog snygg.
Ja, just det.
Väldigt stilig.
Vackert lik.
Han undrar också... Skönt att han kom, fick nämnas. Vad är det dyraste du äger förutom eventuell bostad och fordon? Och kalllampa.
Ja, men det blir nog... Jag har inte så mycket... Det är nog min dator i så fall. Mm. Det är nog inte så mycket mer än så.
Är det här för att du inte vill bli rånad? Eller ha inbrott?
Nej, det är det nog inte. Utan det är nog mer att... ja, men man köper väl ett och annat. Men inte så här att man köper en soffa som kostar 100 000. Det är Nej. Väldigt långt ifrån vad jag skulle vilja göra, liksom.
Har du någon sån dröm om du hade... Vi säger att du får köpa en sak som inte är fordon eller bostad och du har 1 miljon.
Ja, men...
Men vad skulle du brassa
då är, på? Då är det nog en soffa för 100 000.
Är det så? Alltså?
Nej, jag vet inte.
En dum fråga där kanske. Det kanske är svårt att svara.
Ja, men det... Nej, men okej, spontant skulle jag nog säga. Ja, men en riktigt bra cykel. Jag har liksom så här en rätt dålig cykel.
Får man säga att det är ett fordon? Så att den inte,
ja,
inte
just det. Det kanske man måste då, ja. Då får man inte ta det. Nej, men en... okej, okay, en... Alltså, jag hade ju gärna lagt 100 000 på kläder. En riktigt fin kostym för 100 000.
Ja, det hade varit coolt. Ja. Det kanske kommer i guld då. Så att det knakar när det går.
Ja, när man har vunnit det där varvet runt huset till slut. Då tar man på sig den och går ut i kvarteret.
Bara... Det visste man inte att det var satt i botten. Att ja, det var precis. Miljonkostym. Sofie Hallgren undrar, vilken är din bästa svordom?
Ja, vad är det jag brukar säga? Det första som kom upp i helvete, den är inte så originell kanske.
Jag tycker den verkligen men, duger.
Jag minns, vi hade ju rätt många olika svordomar här i Varanteatern, men de dyker inte upp nu bara för jag är lite trög i huvudet.
Så det är 1 miljon människor nu och skriker på att jag borde säga någonting, men jag tyvärr, jag har det
framför mig. Ja, det är inte nödvändigtvis att de sas i serien, utan mer så här, att man har en jargong och en språkkultur så här. Fan.
Ja, också ett kanonexempel. John Ender, han undrar favoritkuriosa.
Om mig?
Nej, du får nog välja. Ja, det får du välja gärna vara, men du får välja fritt i världen.
Brett i världen. Jag försöker tänka på att du sa att det är också väldigt underhållande att höra folk som tänker.
Kul om det var din favoritkuriosa. Att det är underhållande
precis.
Att höra folk som tänker.
Gud alltså. Det är, ja, men jag måste ju kunna komma på någonting om mig själv åtminstone. Men nu har vi ju berättat allt det här med trixa med en boll.
Ja, det var jävligt bra.
Nej, för fan vad jag är seg i huvudet. Kan vi återkomma den här frågan?
Mycket gärna. Niklas Vass undrar, hur är din relation till alkohol?
Ja, men den är helt okej, får man säga. Det har nog också lite att göra med min kroppshydda. Liksom. Jag kan inte dricka för mycket. Liksom. Då,
vad är det här för superkropp?
Nej, alltså, det vet jag inte om det är någon superkropp. Nej, inte så direkt att jag kräks, men att jag bara känner att det här går ju inte. Liksom. Det kanske har att göra med att jag inte konsumerar särskilt mycket alkohol nu heller. Det är klart, vissa veckor kanske det blir så här ett glas vin eller en öl varenda dag, liksom, men aldrig några så här större mängder på en och samma gång. Så det handlar väl lite om ovan också, men ja, visst, ja, nej. kroppen bara säger det här, det går ju inte liksom, du kommer ju behöva gå hem då liksom.
Ja, det låter ju jätteskönt
ändå. Ja, det är ju skönt. Det är också lite så här, Gud har hjälpt mig. Typ. Eller beroende på vad man vill säga.
Adam Grenabo undrar, ja, favoritlåt just nu.
Jag har precis börjat lyssna på Vasas flora och fauna. Och tycker väldigt mycket om Kajanaland. En väldigt fin låt. Som handlar om en ung person som bara går hemma och drar. Men, och så säger farsan till att du kan inte bara gå här. Och så får den här personen jobb i Kajanaland. Och jag älskar det för att det är en sån stark bild av vad det innebär att den här personen ska flytta dit. Och så är det så underbart, för jag har ingen aning vad Kajanaland är. Och jag vill inte veta det heller. Liksom. Jag bara känner så här, googla inte nu. Liksom. Bara ligg kvar i det där mystiska Kajanaland.
Vi spelar upp en liten snutt så vi alla kommer in i känslan.
Verkligen.
Älskar också Vasa, flora och fauna.
Ja, väldigt fint. Nu kommer jag på kuriosa.
Snyggt. Ja.
Det blir ju av mig själv då tyvärr. Mm. Men hästpojken, en del av hästpojken är min kusin.
Är det sant?
Martin Elisson. Ja,
så det var snyggt.
Tillbringade somrar tillsammans som små. Och det var ett tag sedan vi sågs, men vi är ändå nära, vill jag säga.
För då bockade du också i frågan kändaste släkting, som jag valde att inte ställa den här gången.
Ja, okay.
Perfekt.
Jag kan ju fylla i att
har du mer att hämta?
Min farfar var ju en väldigt känd kirurg. Gunnar Wiberg. Så jag vet att det finns här instrument som man använder sig av när man opererar som kallas för Wiberg.
Är det sant?
Så att om man är läkare kan man nog känna till.
Ja, för branschkänd.
Ja, branschkänd.
Det är inte som Dr. Rosa sambo.
Nej.
Så att man känner utanför.
Nej, precis. Ingen eld.
Nej, eller soldoktorn finns ju också. Det behöver ju inte vara något, en annan typ av eld. Han grillar i vardagsrummet har jag hört. Att han har så högt i tak att han har en kolgrill i vardagsrummet.
Vem av dem?
Förmodligen båda. Min kompis Per Hultman-Boje undrar, vad är något du önskar att alla visste om?
Jag kanske får gå tillbaka till det jag var inne på tidigare. Ja, men visste om att livet var ändligt, helt enkelt.
Jag tyckte mycket om att du lyfte det, så det håller jag verkligen med om.
För att det jag kan ju känna att ibland så vet ju inte jag om det heller. Det är ju skönt, men det gäller att hitta någon lagom nivå där liksom.
Just det. Ja, men för det där kan jag brukar beskriva mig själv som en dum hund.
Mm.
Alltså glad och ovetande och inte så... Alltså väldigt långt från självmord.
Ja.
Sådär.
Men det är ju bara att gratulera. Ja.
Precis. Så att jag är på andra sidan av det spektrat. Ja. Och kommer förmodligen bli väldigt krossad om någonting dåligt händer. Jag är inte alls förberedd.
Nej. Ja, men jag undrar om det där hänger ihop egentligen. Liksom. Jag tror att... Det handlar nog väldigt mycket om arv och miljö. Men mycket handlar nog om bara vad man råkar bli för någon typ. Det kan jag också säga att jag önskar att fler visste om. jag tänker just här i ens ungdom så här, när man är liksom gymnasieår och så vidare så får man ju höra väldigt mycket om att det är mer att prata om miljö kan man ju säga.
Liksom. Just det, du kan bli vad du vill.
Ja, precis. Och du är si och så därför att dina föräldrar skiljer sig och så vidare. Men att tidigare fattat här, men du råkar bli så här, du råkar bli så där. Så kan det vara. Liksom. Sen kan man ju jobba med det, så att säga. Men att lite mer så här, gilla läget på något vis. Liksom.
Just det.
Lära sig där, hantera situationen mer liksom, än att försöka förändra allting totalt.
Just det.
Ja, kan jag tänka.
Det låter rimligt. Linda Nyqvist undrar vad som är det töntigaste du vet.
Jag kan tycka det är jävligt töntigt med så här, män i trafiken som ska ta plats och härskarteknik, jag säger liksom.
Mm.
Det tycker jag är jävligt töntigt. Med det sagt, det kan hänt att jag har gjort det själv någon gång. Men det är ju riktigt töntigt.
Jag har aldrig hållit i en ratt, så jag har noll... Ja, kan du ge ett exempel? Jag är sugen på det. Men vad väntar då för as på vägarna?
Vad sa du?
Vill du ge ett exempel på ett typ av as som väntar mig när jag kommer ut på vägarna? Vad är vägens manspread?
Ligga väldigt tätt bakom någon. Så här i en... på motorvägen till exempel, att man bara ligger ett par meter bakom, så att om framförvarande bil skulle stanna så kommer den andra bilen köra in.
Ja.
Det väntar dig till exempel.
Och det gör man för att så här, köra. Ja, är det man vill
precis.
Signalera?
Ja, precis.
Ja, det verkar ju inte alls kul.
Ja, det är ju inte bra.
Skolmatsalskö.
Ja, precis.
Sundsvallsbönan, hon undrar favoritbrottsling.
Ja, Refaat El-Sayed, det är väl den första som kommer upp.
Sommarprat all over again.
Han sommarpratade.
Han blev väl årets svensk. Ah. Och när han sommarpratade så sprack så växeln.
Men när åkte han dit egentligen? Det var efter sommarpratet då, får man tänka.
Det tror jag, precis. Ah. Det är nu man vill höra historien ju, tycker jag.
Precis. Då kunde... passat på att berätta lite om det här på Palme presskonferensen om dagen också. Och så lite om Refaat El-Sayed också. När vi ändå har er uppmärksamhet.
Ja, de använder inte sina timmar på effektiva sätt.
Nej, alltså. Apropå Palme presskonferensen. Mm. Du såg bilder därifrån, eller? Mm. Kolla igen och se på hur de satte upp sina skärmar med polismyndighetens logga.
Ja.
Det är en liksom... Det känns som att det är en installation från Magasin 3. Den är helt galen. Det är liksom skärmar i olika storlekar som de har liksom byggt. Liksom en vägg som ser ut så här som en dålig riddarborg på ett lekland ungefär. Och så är det så här ljusgrå. Ja, det är så fult och ser så sjukt ut. Så att,
det var 1000 roll-ups.
Precis. Ja, det kanske var roll-ups. Ja. Det är...
Jag tänkte att de ville dölja någonting. Vad är det där bakom som vi inte får se?
Det där är sanningen.
Det lapptäcke.
Skjutvapnet ligger där bakom.
Tänk om det hade en av dem bara... Ja, så hade det rullat ihop.
Eller de har samlat ihop... De tänkte, om det känns bra så har vi ställt upp alla de som är med i line-upen där tillsammans med Christer Pettersson. Så kunde de säga, när de nämner den... Och göra om det här som när Lill-Babs som är här i ditt liv. Och här kommer de! Bara, ba, ba.
Fyra lik och fyra jättegamla rullar in. Kristoffer Esping undrar favoritfilm.
Ja, men då säger jag nog spontant, utan att riktigt tänka igen med det här. Åtminstone den film jag sett flest gånger är nog Lost in Translation.
Mm.
Tycker jag är... Jag gillar filmer där man bara känner... Där man bryr sig inte så mycket om vad det är som händer egentligen. Mm. Man bara, det är så här en stämning som gärna kan få pågå hur länge som helst, helt enkelt.
Ja, den är inte heller så berättelsedriven, kanske. Om man så säger.
Nej, inte så himla. Är det inte.
Nils Andemo undrar... Rockbandet von Restorff eller psykologen Helga von Rostorff?
Dålig koll på det här, så jag säger Restor.
Absolut.
Utan att riktigt veta vem jag valde.
Jag har inte heller
koll på det. Jag säger bandet och hälsar att jag ska genast. Jag ska lyssna på det i bilen hem.
Ja, jag borde också. Jag ber klipparen att klippa in lite von Restorff eller Rostorff här då.
Dagmar Bentrøm.
Allas våran Jonas Widman undrar, vad drömmer du om att en gång göra och varför har du inte redan gjort det?
Det är sommarpratar.
Ja, men visst.
är
du inte sugen på att visa vart skåpet ska stå?
Jo, absolut. Mm. Absolut. Det kan jag inte sticka under stol med. Men det är nog inte min största dröm. Ja, men det är nog ändå så här att... Jag vet inte. Jo, men jag skulle nog ändå... Att det typs... Något så jävla fjuter. Ja, men att liksom vara ute i skogen, vandra och se en björn kanske. Mm. Eller, i och för sig, jag är ju väldigt fågelintresserad också.
Mm.
Det där beror väl, alltså att se en björn eller sånt där, det handlar väl lite om tid och det där absoluta intresset. Men, eller kanske, jag kan ju säga tiger också. Jag tar inte se en tiger.
Och varför?
Anledningen att jag inte har gjort det är att jag har inte tillräckligt stort intresse.
Nej.
Och sen är det väl en pengafråga också. Hur åker man? Nej, det kanske inte är så jävla dyrt i och för sig.
Först tänkte jag svensk skog. Det känns ju väldigt svårt att få till.
Och se en tiger. Ja. Ja, då ska man ju liksom smuggla in.
Det måste vara notchrikt att man borrar ett hål på Kolmården. Eller något,
ja,
sånt.
Just det.
Ja, nej, men det låter ju jättebra. Per Siljekvist. Mm. Roligt namn där. Vad är det senaste du gjorde för första gången?
Jo, men i princip faktiskt åkte jag rollerblades eller inlines för första gången i mitt liv för ett år sedan. För det hade jag aldrig gjort tidigare och liksom inte känt mig särskilt sugen på.
Mm.
Och värdelös på kaskridskor. Men så jag spelar nämligen pappan till Bert i nästa Bert-film som kommer.
Hur kan jag inte ha lyft det här? Det är ju otroligt.
Till hösten. Och då skulle han åka inlines i en scen. Så då fick jag öva lite tidigare innan filminspelningen. Med en professionell inlines-åkare.
Finns det sådana?
Ja, eller professionell. Jo, men det gör det. Han var kanske inte, han hade väl vanligt jobb så här, men han tävlade massor runt om i Europa så här. Men det var ju väldigt roligt faktiskt. Det gick över förväntan. Och sen var det kul på inspelningen också. Det var svårare att bromsa än vad jag trodde.
Ja, det är en hel...
Jag tror att man liksom bara satt ner och så bromsar man. Men det, man måste göra rätt mycket till teknik och trycka rätt hårt. Och man har ganska lång bromssträcka så här.
Ja, det är nästan ett dött fordon.
Ja, det är det ju faktiskt.
Vad kul.
Ja.
Jo, det är Micke Lindgren, va?
Ja, precis. Han regisserar.
Fan, mm. När kommer den?
Jag är lite osäker. Jag tror i början av hösten, men nu det kan ju hända mycket i och med corona och så vidare.
Ja, just det. Mm. Men gud, vad härligt. Vilken mantel. Det har ju varit folk efter det, men Peter Habers... Nej, förlåt. Nej. Du är på Sune. Jag menar ju Johan Ulveton, såklart.
Ja.
Det är båda är ju fan, det är otroligt ju.
Ja, det var roligt.
Fan, vad kul.
Mm.
Vi tar någon, om du ursäktar, vi tar två frågor till då.
Ja, visst.
Så nu vill jag välja två bra här. Fredrik Bill Axelsson, han undrar, hur tror du att coronasagan slutar?
Ja, men jag tror väl att det kommer finnas ett ganska bra vaccin om typ... 1,5 år.
Mm. Det är ett tag kvar.
Det är min gissning.
Mm.
Ja, och sen lär det väl dyka upp nya grejer. Kort in på det.
Mm.
Igen. Det är nog så jag tror.
Det är långt det.
Men jag tror ju tyvärr att liksom så fort det ganska bra vaccinet dyker upp, eller kanske till och med innan dess, så kommer det vara business as usual igen. Mm. Jag tror inte att det kommer få en jättepositiv effekt för liksom klimatproblemen och så vidare.
Nej, just det.
Nej, men det har det ju inte ens nu. Ju. Jag tror att utsläppen har minskat med 4-5%.
Ja.
Så att det handlar ju liksom om tunga industrier snarare än flyg.
Just det.
Mm.
Erik på Bistro Bromma undrar, hur är din relation till djupt vatten?
Ja, men den är väl hyfsat bra. Det är inte så att jag tycker det är läskigt att simma på superdjupt vatten.
Nej.
Men jag har aldrig så här dykt med syrgastuber och sånt där.
Nej.
Men jag gillar att simma under vatten.
Ja.
Där.
Jag rekommenderar dykcert.
Ja, okej. Okay. Ja.
Jag har inte jättemycket erfarenhet.
Nej, det som jag tycker är läskigt, jag är väldigt mycket så här trial and error. Mm. Att jag måste få misslyckas. Och då tycker jag det är läskigt med att misslyckas med det.
Ja, just det.
Hur gör man då liksom?
Det är riskabelt, ja.
Ja.
Ja, men det som man kan, nu får du nästan fråga någon som kan det. Ja. Men man kan ju släppa munskyddet så att det flyger iväg lite och sen försöka fånga det igen.
Ja,
alltså, det sitter fortfarande fast en meter bort.
Ja.
Så det är verkligen inte kört. Så det kanske är ditt error.
Ja.
Konstigt tips. Sista, Andreas Sigelin som undrar, favoritglass of all time?
Ja, men om han heter Sigelin så måste jag säga Pigelin ändå.
Satt på jorden för att ställa den här frågan. Ja. Det är bra, är det. Ja. Kostar dock 10 spänn nu och inte 4.
Ja.
Nu ser jag mig omkring. Ja, vi har blivit kompisar.
Ja, det har vi.
Det har vi.
Nu återstår bara att du svara på frågorna. Ja, det, och mejlar över.
Det kommer jag göra. Ja. En liten PowerPoint kommer du få. Med lite tajta roll-ups bakom.
Ja.
vi gjorde det verkligen. Vad kul. Mm. Vi har ju som sagt inte nämnt din bok.
Nej, just det. Jag släppte här för några månader sedan min första roman för vuxna som heter En vuxen människas bekännelser på Piratförlaget. Jag har ju då gett ut ett par ungdomsromaner tidigare som handlar om en tonårstjej som heter Linnea, som jag även har gestaltat på scenen i monologer.
Så. Det har jag sett på YouTube. Jävlar, det tog fan tid för mig att fatta att det var du. Alltså.
Ja, men roligt att höra.
Otroligt.
Kan även nämnas då att nu i dagarna, bör ligga ute vid det här laget, så finns det en filmad version. Då ska jag säga att det är inte en avfilmad teater, för det kan ju vara plågsamt. Men så här, jag gjorde en monolog för några år sedan som hette Det gulliga porkslemmet, som handlar om en Malmöförfattare, inte helt olik Mikael Wiehe till exempel, som ska skriva sin självbiografi och sen kommer på att han får skrivkramp, kommer på att han ska be en ung kvinnlig feministisk serietecknare, nämligen Linnea, göra hans självbiografi. Men det går ju inte då. Han tänker ju liksom att han ska ha kontrollen över det. Men det har han ju inte i och med att han har överlämnat det. Så där, i den här monologen så gör jag då tre karaktärer. Dels Manne Törnlund, den här författaren. Och sen så Linnea. Och sen så även en romankaraktär i Mannes värld. Som är en ung, aggressiv man, helt enkelt. Den finns, om man kollar, söker på Lumor. Som scenkonstkompaniet som producerar föreställningen heter.
Mm.
Kanske även mitt namn och då Det gulliga porkslemmet, så kan man se den.
Jag lägger den i beskrivningen till avsnittet och lägger upp på Facebook-sidan sen.
Och som sagt var, det är mer av en film.
Ja.
Men vi har ju jobbat då i långa tagningar, så varje scen är en enda lång tagning.
Just det. Men finns Linnea i universet alls i nya boken?
Nej. Men den heter ju då som sagt var En vuxen människas bekännelser. Mm. Och när jag skrev de här böckerna om Linnea så var det många som tyckte då att ja, var fascinerande att det är en medelålders man som har krypit under huden på en tonårs tjej. Där kom tonårsrösten fram också. Så då tänkte jag att ja, men det är ganska mycket av hennes så här funderingar och ältande som är lite av så här mina egna förbjudna tankar, eller hur man vill uttrycka saken. Som man kanske inte då tar upp på en middag. Liksom. Så då tänkte jag, ja, men vad händer om man då låter en vuxen person och dessutom en man ha lite samma förhållningssätt till världen som hon har.
Ja, just det.
Så det är en bok som handlar om en person som vill straffa verkligheten över hur saker och ting har blivit.
Mm.
Han återberättar en händelse som hände när hans senaste flickvän lämnade honom för 15 år sedan. Nu lever han ensam.
Mm.
Och det han beskriver då är någonting som han gör i svallvågorna av det här uppbrottet, som man skulle kunna kalla för en hämndaktion, men han hävdar att det inte är en hämndaktion mot händer, utan det är mot verkligheten över hur saker och ting blev. Och det är ju väldigt fascinerande att se hur den har tagits emot. Den har fått väldigt fina recensioner, ska jag säga då, med risk för att låta högfärdig. Men det är ju väldigt många recensenter som har tyckt om det, men som också har blivit helt galna på
den. Tyckte illa honom?
Ja.
Men upplever du att täckmanteln är tunnare för att du nu är i en egenskap av en medelålders man på något sätt?
Ja, men det är ju, alltså, självklart förstår jag också att det är lättare att känna sympati med så här, en ofärdig människa, en tonåring liksom, ja, som inte vet. Absolut. Men jag är ändå överraskad över att så här, folk verkligen tycker illa honom. Men ta det samman, skärp det. Mm. Liksom, jag hatar honom och så vidare. Och det här är ju inte autofiktion, men upplägget var ändå lite grann så här att jag tänkte mig 20 år tillbaka i tiden till en specifik punkt i mitt liv och försökte tänka så här, men om saker och ting hade gått lite fel, liksom i vägskäl, på vägskäl, på vägskäl, vart skulle jag kunnat hamna idag? Mm. Jag hade liksom inget syfte att så här, skriva om en våldsbenägen incel-typ. Utan jag jobbade mer intuitivt, liksom försökte bygga en romankaraktär allt eftersom, kan man säga. Mm. Så att även om jag kan förstå att man inte tycker om honom direkt, så känner jag ju ändå sympati med personen, vilket är ju en förutsättning när man skriver en roman.
Blir du ledsen när de är?
Nej, inte ledsen, men jag blir lite så här, oj. Mm. Alltså, lite grann, för det är ju vissa personer, till exempel Linda Skugge, vi känner väl lite grann, så jag lät henne läsa den innan den gavs ut. Och hon tyckte så här, det här är ju fantastiskt, liksom 10 av 10, jag älskar det, liksom rada upp massvis med olika saker. Och då så förstår jag liksom att det handlar ju väldigt mycket om vad man har för typ av kynne, vad man själv betraktar som knäppt liksom. Det är några recensenter som har skrivit så här, ja, det är ju en del omtag liksom, att man ältar saker, men jag förstår det ska ju beskriva en psykiskt sjuk människa, bara psykiskt sjuk liksom. Nej, det tänker inte jag. Så det som jag fick syn på var väl just det här att det blir väldigt tydligt att man tror att man känner alla människor, men det ser väldigt annorlunda ut i olika människors huvuden, helt enkelt. Vad som försiggår, den här ständiga strömmen av tankar som ju pågår i människors huvuden, helt enkelt. För det är väl liksom en del av boken är ju så här, i realtid i princip, som är mer så här stream of consciousness. Så där kommer ju det, där plockar man ju liksom från sina egna tankar och om man så här, det dyker upp något konstigt resonemang och sen så tar jag, det här ska man nog kanske inte prata om liksom. Det här ska man inte försöka skriva en krönika om eller vad det nu är liksom.
Ja, just det.
Mycket av de typerna av funderingar har jag ju tagit upp.
Finns det utrymme för det?
Ja, så har man löpt man linan ut där liksom.
Ja. Fan, vad spännande alltså.
Ja, nej, men den har väckt starka reaktioner, så det är roligt.
Finns den överallt?
Ja, det är ju bara liksom bokhandel och på nätet och så vidare.
Strålande.
Ja.
Ska vi knyta upp en liten säck?
Ja, vi gör det.
Tack snälla för att du tog dig tid.
Tusen tack själv.
Ja, glad sommar.
Ja, tack detsamma. Ja. Verkligen.
Ta hand om dig. Hej då.
Du med. Hej.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.